2. Än en gång tack för förtroendet att vara här. För er som är nya kväll då, så heter jag Christer och är smålänning ursprungligen. Hoppas att IK Oskarshamn hänger kvar och att de slår HV71 de sista matcherna. Man pratar ju så här, jag kommer ifrån. Men det hörs inte så mycket hos mig, tror jag. Ibland så kommer dialekten igenom. Annars är jag och min familj, jag har bott som nygifta. Jag är gift med Camilla. Vi har varit gifta i 26 år. Som nygifta så hamnade vi, eller jag bodde redan då i Karlskoga, för jag läste på Göteborg Missionsskola. Men vi båda två är från Oskarshamn i Småland. Sen har vi bott på olika platser. Min första pastortjänst var i Borås. Där vi var i 5 år. Sen Ulricehamn i 4,5 år. Sen Östergötland, Motala under 11 år. Och sen är det Stockholm här nu i 5 år. Och sen ett år tillbaka så är jag pastor både i Stockholm och i Borås. Så igår kväll så hade vi fullt ös i Borås. Vi hade en sporthall fylld med 500 människor. Och Sebastian Staxet som predikade. Och 2/3 var inte vana vid kyrkan. Det märkte man när man, jag ledde lovsångsteam och märkte det att på egna högra flanken där stod frikyrkungdomar med lyfta händer. Och sen mitt framför mig, längst fram också, där var det inte att man lovsjöng utan man var så här. Älskade det. Se denna rörelse och responsen på evangeliet som gick ut och människor som omvände sig. Kön var lång, så jag tänkte nu får vi köra om lovsången från början igen. För det var så många människor som skulle ha förbön. Och det är det här som är på mitt hjärta. Att människor som är borta från Gud ska hem till Gud. De som är borta från pappa ska hem till pappa. Det är på faderns hjärta. Och det som är på faderns hjärta, det måste vara i församlingens hjärta. Därför att församlingen är ju ett uttryck för Guds kärlek. Eller hur? Det är liksom... Korset uppenbarar Guds kärlek för oss och vi som sitter här, vi har fått möta den här Jesus som har förvandlat våra liv. Sebastian sa igår till ungdomarna, det som förvandlade mitt hjärta var att Jesus kom in. Och den här världen behöver se förvandlade liv. Och det är Jesus som förvandlar liv. Jag ska tala ikväll, det är evangelisation som är temat. Och på eftermiddagen här så har jag talat om att lita på evangeliet. Det är gott nog. Evangeliet som får presenteras i den heliga andes kraft. Det är oemotståndligt. Jag nämnde i eftermiddagen att jag länge var en teoretisk pingstvän. Tills jag, den heliga ande, så att säga, puttade ut mig ur min bekvämlighetszon. Det gick faktiskt ganska många år innan jag bad min första bön för en människa i det offentliga. Jag var väldigt trygg i min kyrkmiljö. Evangelist var jag, men jag förstod inte riktigt vad det handlade om. Evangelist handlar om att vara där den helige ande verkar. Och kyrka ska vara överallt där den helige ande verkar. Det var väldigt avgörande för mig i min tjänst där vi hade kommit till Motala, jag och min fru, efter några år i Ulricehamn. Och jag var föreståndare i en av landets äldsta församlingar, grundad 1856. Men den var också väldigt gammal. Om inte Gud gjorde någonting så skulle den dö. Jättehög medelålder. Men därför var vi med om en resa, en enorm resa med många omvändelser, många dop. Vi döpte så många så dopgraven var tvungen att byggas om. Den vittrade sönder, för man fyllde den så många gånger. Det är fantastiska saker att vara med om. Man måste bygga om dopgraven, för man döper så mycket. Man fyller i vatten och sådär. Men det som var väldigt avgörande i min tjänst där, jag förstår att det här med Guds rike, evangeliet, det hör människor till. Utanför kyrkan, utanför de fysiska väggarna. Det här ute det ska vara. Och det är att jag har varit och handlat i en butik, matbutik. Står vid kassan där och ska plocka in mina varor så är det någon som ropar mitt namn. Christer, är inte du ny pastor i baptistkyrkan? Kan inte du be för mig? Liksom, fullt med kunder och sådär. Min första tanke var ju inte halleluja, det var inte det, utan det var varför handlar jag här? Varför gick jag inte till ICA istället? Varför handlar jag här? Jag får betjäna den här kvinnan och jag ber offentligt och jag struntar då fullständigt i vad som pågick runt omkring. Det var liksom fokus på henne. Och där började en resa för mig. Där också den heliga ande leder mig att börja förkunna Guds rike. Det här med Guds rike är inte något teoretiskt. Vi talar om Guds rike. I Herrens bön så ber vi, låt ditt rike komma, låt ditt herravälde komma. Låt din vilja ske, inte bara i himlen en gång, utan så som i himlen, så på jorden. Så jag är med om en resa där, hur min tjänst förändras, min pastortjänst. Jag började predika att det är naturligt att människor ska komma till tro, fast jag såg inga människor bli frälsta. Och så började jag predika helande, började predika Guds rike och allt detta. Fast vi inte ser någonting, sen börjar vi se. Är med om otroligt många omvändelser. Jag berättade här förut att vi döpte 135 människor under mina år som pastor där. Och antalet människor vi bad för till frälsning är enormt många. Många som inte hamnade i den här församlingen. Utan människor kom också till Motala för att få uppleva, smaka. Jag ska inte säga att vi hade väckelse, men vi hade ett andligt skeende. Och det berörde alla generationer. Det började faktiskt med att människor i medelåldern blev frälsta. Och sen började också ungdomar bli frälsta. Vi hade en period av väldigt mycket omvändelse bland unga människor. Min dotter gick på högstadiet. I början var hon den enda tonåringen i kyrkan. Sen var de 80 stycken. Man kallade skolan för baptistnästet. Elever förbjöds att läsa Bibeln på lektionstid. De hade stoppat Bibeln i sina böcker. Och de fick inte be för klasskamrater på toaletterna. De profeterade och bad. Och det som var så unikt, måste säga, det var att största delen av dessa ungdomar kom från totalt sekulära hem. Det innebär att det också var en väldig rörelse. Saker som man fick ta i. Saker vi inte hade erfarenhet av. Rycka ut mitt i natten för att be i något hem. Vi hade manifestationer. Min dotter ringde mig. Jag var i Frankrike på en pastorsresa. Pappa, vi har kastat ut en ond ande här ur en kompis. Vad gör vi nu? Är några vuxna ledare där? Nej, jag ringer några. Det här är Guds rike. Det här är evangeliet om riket. Jag vill ta med er på en resa här ikväll. Om ni ser bilden här, det här är januari, Ismo, visst ser han lycklig ut. Ismo, 69 år. Han hade gått förbi Skogakyrkan, det är pastor i Stockholm. Gått förbi den kyrkan i 8 år och längtat in. Men inte vågat gå in. Sen kommer han in. I juni förra året. Han stämde träff med en kristen, men den kristne dök inte upp, så han fick gå in själv. Och jag intervjuade honom på en tv-kanal här för några veckor sedan. Och vad mötte du när du kom in? Vad mötte du? Jag mötte kärlek, sa han. Jag mötte kärlek. Och sen var det ju den här kärleken, det var Jesu kärlek. Kändes påtagligt i lokalen, bland människorna och den heliga andes närvaro. En månad senare blev han frälst på en gudstjänst. Jag får be med honom. Ganska omedelbart vid sin omvändelse tar han med sig sin sambo, en thailändska som hade väldigt mycket buddha hjärtat. Hon har nu gått på 25 gudstjänster, blivit helad 4 gånger. Och det är mindre och mindre buddha och mer Jesus. För 3 veckor sedan så får jag viga Ismo och hans sambo, Nan. I gudstjänsten, du förstår vilken glädje det var i gudstjänsten när vi är med om vigsel. Ismo här, han längtade. Vem var det som initierade längtan i honom? Den helige ande. Den helige ande. Jag ska tala ikväll om under och tecken i evangelisationen. Det Jesus ägnade sig åt ska hans församling ägna sig åt. Det som var mest i hans verksamhet, det ska vara mest i vår verksamhet. Om man ska ta och sammanfatta vad Jesus gör under sina 3 år. Det är ju att han förkunnar riket, han undervisar om Guds rike. Han demonstrerar riket. Man kan säga så här, där Jesus var, där var Guds rike. Och han demonstrerar riket genom att han botar sjuka. Genom att han förlåter synder. Han befriar från onda andar. Han uppväcker döda. Han multiplicerar, jag älskar. Berättelsen hur han multiplicerar bröd och fisk. Jag förstår inte varför han multiplicerar fisken i och för sig. Men han gör det. Det är för det visar på vem Gud är. Det visar på hans karaktär. Så när vi ska tala nu om under och tecken i evangelisationen. Och när jag talar om evangelisationen under och tecken så missförstår mig inte nu. Det handlar inte om att vi har en grupp, så att säga, en evangelisationsgrupp i kyrkan. Det kan man ha. Som är ute på stan. Det kan man absolut ha. Men när jag talar om det här, då ska det vara församlingslivet. Och församlingslivet är ju mestadels inte här, eller hur? Utan där ute i vår vardag. Så när vi talar om Guds rike, att presentera Guds rike för människor, så har det med vårt vardagliga liv att göra. Och framförallt så möter vi människor som ännu inte känner Jesus, som ska få erfara kraften i Guds rike och hur Guds rike smakar. Det är för Guds rike smakar Jesus. Är det annan smak, är det annan doft, då är det inte riket. Men när det är det, wow, då ser vi saker och ting hända. Så vi måste se på, vad var Jesus sätt att presentera Guds rike? När jag var då så där i 35-årsåldern, det är ett tag sedan nu då. Då började jag på allvar studera evangelierna. Och upptäckte att evangelierna, där uppenbaras vad kyrka är för någonting. Och så går det vidare in i apostlärningarna. Men det är ju med Jesus allting börjar. Och när Jesus kallar lärjungar för att de skulle vara i det som han gjorde. De var i allt det som Jesus gjorde. För att de i sin tur skulle leva det livet som han levde. Så kyrkans liv är att uppenbara Kristus för människor. Och vi ser i evangelierna, där Jesus var, där var Guds rike. Det är faktiskt en teolog som heter N.T. Wright. Han skriver en av sina böcker. Och om någon tvivlade på det så vittnar hans gärningar om det. Så Jesu gärningar vittnar om Guds rike. Vad ska kyrkans vittnesbörd vara? Guds rike. Vittnesbörd ska vara Guds rike. Låt oss se på några textsammanhang. I förra samlingen så var vi inne lite i Markus evangeliets första kapitel. Jag vill läsa det igen. För det är intressant att när Jesus ska börja så... Han är ju rätt på vad hans ärende är. Så i Markus kapitel 1, vers 15. Man kan läsa innan där i vers 14. Efter att Johannes har blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Wow, han förkunnade Guds evangelium. Och vad är då Guds evangelium? Jo, Jesus är Guds evangelium. Eller hur? Och han säger, tiden är inne. Det är ju någonting återkommande. Alltså det är Guds tid. Det är Guds tid. När tiden var inne. Tiden är inne. Och Guds rike är nära. I grundtexten så handlar det ju inte om att det är någonting som en gång kommer. Utan någonting som är här. I en engelsk översättning står det, the kingdom of God is at hand. Man sträcker sig ut och kan ta på det. Och Guds riket var ju konkret därför att de kunde ta på Jesus. Jesus uppenbarade vad Guds rike var i allt det han gör, i allt det han säger. Vad var unikt med Jesu undervisning? När Jesus öppnade sin mun, Vad hände med människor? Det var ord som var liv, eller hur? Han säger på ställe i Johannes evangeliet, det ord jag har talat är ande och liv. Och vi går vidare in här i det första kapitlet, så omedelbart så kallar Jesus lärjungar och han kallar dem att vara med honom. Det är lärjungaskap, att vara med honom. Han säger så här i vers 17, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. De blev helt upptagna av riket. Om vi ska vara med om det som de här lärjungarna är med om, så måste vi vara upptagna av riket. Jag tänker på när jag var pastor i Motala och började se de första omvändelserna. En av de första omvändelserna var Kenneth. Han hade följt med sin fru till kyrkan för att vara en fin make. Han tyckte om kyrka allmänhet. Det är viktigt med kristna värderingar. Och jag hade ju fortfarande inte det här mindsetet av att människor ska komma till tro. Riktigt. Och jag märker ju i gudstjänster att han lyssnar på predikningarna och han kommer fram och tar emot nattvard och tårna rinner ner för hans kinder. Och jag tänkte, det var jobbigt idag. Jag förstod inte att det var Guds ande som var över honom. Sen blir han frälst. Vi får be tillsammans, hustrun och jag ber hemma hos dem. Och han blir frälst. Och han blir on fire med en gång. Jag vet, han skulle vittna i en gudstjänst och säga så här. Jag försökte läsa Bibeln förut, men nu läser Bibeln mig, säger han. Och han gick runt på kyrkkaffet med sin Bibel. Men han var också besviken på kyrkkaffet. Vet du vad han var besviken över? De ytliga samtalen. Jesus säger så här. Munnen talar. Och hjärtat är fullt av. Nu menar inte jag att vi ska liksom bubbla ut liksom religiösa ord och floskler. Men är det liv? Har vi liv i den heliga ande? Så märks det. Det märks när vi talar. Det märks i våra liv. Så de börjar följa Jesus och omedelbart så drar Jesus med dem in i det som är hans uppdrag. Jesu uppdrag var ju inte någonting han gjorde själv. Ja, korsdöden. Det var det han gjorde själv. Men i allt det andra han gjorde så tog han med sig lärjungar. Inte för att de skulle imponeras av honom, utan för att de skulle bli som honom. Det är det som är syftet med lärjungaskap. Så vi går in här i vers 22. Så kan vi läsa vers 21. De kom till Kafarnaum, Jesus och hans lärjungar. Och tänk nu på lärjungarna. De vet ingenting. De har precis börjat vara med Jesus, börjat hänga med Jesus. Men han anförtror dem riket med en gång. Det är också vad jag märker med människor som är nya i tron. De är hungriga. De sträcker sig. Och Gud låter dem få vara med om fantastiska saker. Så du kan berätta så många stories vad jag har varit med om. De kom till kafén och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära. För han undervisade dem med auktoritet. Och inte som de skriftlärda. Här ser vi skillnaden mellan helig ande och religion. Det de tidigare mötte i synagogan, det var ju religion. Det hände ingenting med dem. Men så kommer Jesus in. Och så inträffar detta. Och jag har ställt mig frågan, det som hände sen här i berättelsen. Den här mannen med oren ande, brukade han vara där? Eller kom han för att Jesus var där? Jag tänker nog att han brukade vara där. Men innan Jesus kom in så var det religion. För vad läste vi? Han undervisade dem med auktoritet och inte som en skriftlärare. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande och han skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden, tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra. Vad är detta? Vad är det de får erfara? Jo, får erfara Guds rike. en ny lära med sån makt. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i Galileen. Och när vi läser evangelierna säger det här Jesus ägnar sig åt hela tiden. En teolog har sagt så här, om du tar fingret i evangelierna så är det stor sannolikhet att du hamnar i en berättelse där Jesus botar, förlåter synder, befriar. Herre gör ett annat mirakel. Eller är risken stor att det har precis hänt? Eller ska hända? Så när vi läser evangelierna, Jesus är ju upptagen med människor. Med människors behov till ande, kropp och själ. Hela tiden. Det står så här i Markus 6 och 19 att han talade till dem om Guds rike och botade alla. I Markus 3, där är Jesus väldigt provocerande. För Jesus, han blir ifrågasatt att han gör såna här saker på sabbaten. Det finns andra dagar man kan bota sjuka, tycker de. Och Jesus blir ju upprörd, därför att det är ju religion som säger såna här saker. Så han blir upprörd. Så i den berättelsen är det en man med en förtvinad hand. Så Jesus befaller att mannen ska ställa sig i mitten. Så att alla ser. Och så botar Jesus mannen. Så vi ser att Jesus, han var helt upptagen med Guds rike. Och Guds rike är till ande, kropp och själ. Vad säger detta om kyrkans uppdrag? Vad säger de här berättelserna? Vad säger de om Tibro pingstförsamling? Vad säger det om kristenheten i stort? Vi ser nu en rörelse i Sverige där människor i nyandligheten möter Jesus. Det händer mycket i gängkriminaliteten. Det är mörkt, jag vet det. Men människor möter Herren till frälsning. Vad ska de möta i våra kyrkor? Jag vet inte om alla har sett filmen Jesus Revolution. Har du inte sett den, ska du se den. När jag såg den, jag har sett den flera gånger. När jag såg den på biograf i Stockholm så grät jag. Av två anledningar. Först grät jag över, Herre gör det igen. Jag vill ha en rörelse, låt det vara Jesus ibland oss. Och sen så grät jag över att det var människor i församlingen som inte ville ta emot det den heliga ande gjorde. Jag älskar pastor, vad han nu hette i filmen. När han... Man är upprörda över att de här hippisarna kommit till kyrkan med utan skor och skita ner den fina mattan. Vad gör pastorn i filmen? Jo, han tvättar allas fötter innan de kommer in i kyrkan. Och så ser vi när kyrkan är full av dessa hippis och han säger, denna kyrka, den är er. It belongs to you, är vad han säger. Vad säger detta om kyrkans uppdrag? Jo, att vårt uppdrag måste vara Jesu uppdrag. Förstår ni? Det måste vara Jesu uppdrag. Ett par fler texter, det blir en del. Men det är ju bibelstudium, så ni får ge till tåls. Vi ser också att detta med under och tecken hos Jesus, det visar på innehållet i Guds rike. För detta med evangelium, det handlar om att upprätta människor. Eller hur? Att upprätta människor, det visar på kraften i Guds rike, på innehållet och vad det är. Så om vi går till Lukas kapitel 4 och sen Markus kapitel 5. Lukas kapitel 4, det är den här texten vi ofta läser vi första advent. Och det är här i Lukas som Jesus börjar sin offentliga verksamhet. I Markus så står det, tiden inne, Guds rike är nära. Och sen ser vi liksom hur han direkt tar med sig lärjungarna till synagogan. Här kommer Jesus till synagogan och läser texten om honom själv. Vi läser här. Han öppnade rullen fann han stället där det så skrivet: Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig alla i synagogan. Hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och så blir man ju upprörda. Man blir upprörd över Jesus. Och man vill liksom stötta honom utför en brand. Men Jesus, han går ju rätt igenom folkskaran och så börjar han sin verksamhet. Och lärjungarna är med honom. De är med honom i allt. I Markus kapitel 5. Jag vill inte slå upp det, jag ska referera till den. Där har vi två berättelser i samma, det händer samtidigt ungefär. Vi har synagogsföreståndaren Jairus som kommer till Jesus vädjande om att han ska komma hem för dottern är döende. Och Jesus blir upptagen på vägen därför att en kvinna med blödningar rör vid honom. Och hon blir omedelbart botad. Vi kan läsa det i texten. Omedelbart så stoppar blodet. Liksom att liksom, hennes sjukdom upphör omedelbart. Och Jesus, han märker ju detta. Att hon har rört vid honom. Han ställer ju frågan. Vem rörde vid mig? Och lärjungarna säger. Men Jesus, alla pressar ju på. Jag känner att kraft gick ut för mig, säger Jesus. Och det var ju så att kvinnan, Hon gör ju någonting som inte var tillåtet enligt sederna. Det var att hon som oren rör vid någon som är ren. Hon rör vid en rabbin. Hon rör vid Gud. Och vad är det som händer när hon rör vid Jesus? Jo, hon blir botad. Och Jesus vill ju inför alla dessa människor, han är ju angelägen om att man ska leta upp den här kvinnan. Så att alla människor ser vad han gör med henne. Han upprättar henne fullständigt på alla plan. Och han säger så här till henne. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Så vad är det vi ser hos Jesus? Jo, vi ser Guds karaktär. Vi ser hans väsen. Guds vilja är uppenbarad i Jesus. Så när vi nu talar om frälsning, när vi talar om detta med helande under och tecken, så är det Guds vilja som uppenbaras. Och Guds vilja råder inte den här världen. För den här världen är en ondes våld. Men riket handlar om att det som hör det fullkomliga till, det bryter in här och nu. Jag älskar ju berättelsen om Jesus. Och i Matteus 9 vill jag också bara referera till den. För det är den berättelse som har följt mig under alla mina år i tjänst. Sen ung kristen. Varenda gång jag har haft inträdespredikan så har jag predikat den här texten. Där har vi texten där Jesus går omkring i städerna och byarna. Och han ser att människorna är illa medfarna. De är som får utan herde. Och man kan läsa att han botade alla, står det. Och sen att han också förbarmade sig över dem. Och i den grekiska grundtexten så är ju inte detta någonting ytligt, att han bara liksom rör lite vid dem. Utan hela Jesu inre är i rörelse. Så vad är det som uppenbaras när Jesus botar? När han förlåter synder, när han befriar från onda andar och så vidare. Jo, Guds barmhärtighet uppenbaras. Guds barmhärtighet. Vad innebär det att förkunna evangeliet med under och tecken? Jag talade på eftermiddagen här om att det är den heliga ande som ger övertygelsen om synd. Den heliga ande är det som föder på nytt. Vad är det som händer när under tecken och mirakel sker? Och den heliga ande, som vi ser här, övertygar om Jesus. När vi botar. Namnet Jesus, det betyder ju Gud räddar. Så evangelium är Guds räddning. Och vi lever i en sargad värld. Och människor behöver evangelium. Människor behöver se kraften i evangeliet. Och det vi ser i Nya testamentet, och både i evangelierna, apostlärningarna och in i breven, det är att det här ska följas åt. Förkunnelsen om riket och proklamerandet av riket, det ska följas åt. Vi ser hos Jesus, han undervisar om riket och demonstrerade riket. När Jesus sänder ut sina lärjungar, man kan läsa om det i evangelierna, Lukas kapitel 6, Matteus 10, Markus 10, så sänder han ut dem och han ger dem auktoritet att driva ut de onda andarna och att bota alla slags sjukdomar. Jag vill berätta om Nicky. Ska vi se. Där kommer Nicky. Nicky hamnar på gudstjänst när jag var pastor i Folkungakyrkan, därför att storebror Jimmy hade blivit frälst och fått sitt liv förvandlat. Jimmy hade varit i ett av gängen i Stockholm. Han har gjort saker som ingen ska göra. Brutit många av Guds bud. Inte alla, men många. I ett häkte, Kronobergshäktet, han får syndanöd. Han får tag på en bibel och när han kommer ut ur häktet så han blir släppt från häktet. Så börjar han seriöst läsa bibeln. Och kommer fram till att jag måste omvända mig. Och jag behöver en kyrka. Så en måndagkväll i Stockholm, en vanlig måndag. Jag har alfakurs i Folkungakyrkan, då var pastor. Och kyrkportarna stod öppna för jag hade en förväntan att människor bara kommer in. Och det hände. Människor bara kom in. Och in kommer Jimmy. Jimmy kommer in i kyrkan. Vi sitter där och i våra samtalsgrupper så står han bara där. Och så säger jag, hej, välkommen hit. Vad heter du? Jag heter Jimmy. Jag har blivit frälst sen. Jag behöver en kyrka. Ja, du är på rätt plats. Vad jag inte visste det var att den här killen hade ju varit så dryg mot sin lilla syster. En värdelös bror. Så blir han frälst. Och Nicky ser förändringen. Nicky följer med Jimmy till kyrkan. 14-årig Nicky. Hon kommer fram. Har bråttom fram till förbönen efter predikan. Och jag frågar, vad kan vi be om? Och då är det en fotbollstjej. Hon har skadat sitt knä. Så att, kan vi be för knät, säger hon. Absolut, säger jag. Så jag så tar med mig Jimmy och så går vi ner på knä. Så lägger jag handen runt knät. Och ber enkelt. Smärta gå i Jesu namn. Och knät blir bra så här. Vad blir reaktionen? Jo, hon ser att det här med Jesus, det är på riktigt. Hon ser förvandlingen i brorsans liv. Och det som hände med hennes knä, det kan hon inte förklara. Så hon omvände sig omedelbart. Nu är hon 21 år och följer fortfarande Jesus. Det som hände med Jimmys frälsning, det ledde till lilla systers frälsning och mammas frälsning. Mamma Katja som kommer på gudstjänst och på sin första gudstjänst under lovsången på slutet, så tar Katja emot Jesus som herre och frälsare. Alltså när vi lägger händerna på henne, alltså hela hon skakar av Guds kraft. Syftet med under och tecken, det är vittnesbördet om Jesus. Det är vittnesbördet om Jesus. Det kan vi se i Johannes, apostlärningarna. Vi kan ta berättelsen i apostlärningarna. Den känner ni till. Men låt oss gå in i den lite. Apostlärningarnas tredje kapitel. Petrus och Johannes går till templet. För där fanns ju människorna. Och där utanför templet så sitter en lam man vid sköna porten. Och när de kommer gående där så förväntas ju mannen att han hoppas på att få en allmosa. Så låt oss läsa vad som händer. De fäste, när han nu såg från vers 3 att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Och tänk på, det här är ju strax efter pingstdagen. Vad fick lärjungarna på pingstdagen? Vad var det enda de fick för att fullborda uppdraget att göra alla folk till lärjungar? Jo, de fick den helige ande. Och i den helige ande så har vi hela Jesu helande tjänst. Därför Jesus gjorde allting i den helige andes kraft. Det var den helige ande som verkade i Jesus. I allt det han gör så är det den helige ande. Så vad vi har, vad jag har, det ger dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Det längre fram här så man blir ju ifrågasättande. Liksom, vad håller ni på med? Vad är det som händer? Och svaret som Petrus ger är ju detta. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa. Tron som kommer genom det namnet. Då förstår vi att det här med att stå i den här tjänsten, det handlar inte om vad vi kan producera av tro. Jag har varit med om, när jag har lagt händerna på människor, jag har inte haft någon tro. Men Gud bara verkar. Vi berättade om, det är många år sedan nu, jag skulle bli intervjuad av lokaltidningen i Motala för att församlingen började växa. Och en journalist skulle komma och jag fick höra av församlingsledningen, en i församlingsledningen, att den här journalisten, nu vet jag också, jag känner ju Maria och Maria håller på med sin cancerbehandling. Jag vill säga när jag delar detta nu att jag har sett mirakler. Jag har också suttit vid dödsbädden. Det är för att Guds rike är någonting som är här. Men ännu inte. Redan nu. Men ännu inte. Men Satan har velat få mig att backa gång på gång från en förkunnelse om riket. På grund av att alla jag ber för blir inte hela. Men många jag ber för blir det. Så låt mig berätta om Maria, denna journalist vid lokaltidningen. Jättekänd i Motala. Alla kände henne. Hennes pappa hade varit redaktör på tidningen. Så liksom det var. Och då är det en av församlingens äldste som själv var polioskadad. Som berättar: Christer, du måste fråga. Du måste be för henne. För då hade vi börjat med en rörelse i kyrkan. Där många började bli frälsta. Och människor vi bar för blev helade. Och jag tänkte, jag kan inte be för journalisten. Hur tänker ni? Jag tänker jag gör en deal med Herren. Om hon kommer själv och har en kamera på axeln, då ska jag fråga henne. Och så kommer dagen och Maria, som hon heter, kommer själv med en kamera på axeln. Och jag brottas under hela denna intervju med hur ska jag förklara för henne att jag vet att du har cancer och att jag vill be för dig. Så när vi har intervjun så kommer hon själv in på detta. Att hon har opererat bort livmoder och allting. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte ta cellgifter. Jag ska inte ta någon strålning. Och läkarna ger mig inga chanser. Jag kommer dö. Och jag berättar då. Och så säger hon så här. Jag måste berätta en sak, säger hon. Det kom fram en man till mig på stan. Som är med i eran kyrka. Och han berättar att vi ber för dig så du ska bli helad. Och jag tänkte, gode Gud, vem är det här, tänkte jag. Så förstår jag att det var en man i församlingen som har så att säga, en funktionsvariation. En jättegod man. Han var full av tro. Då berättar jag mitt uppdrag. Jag har lovat faktiskt att jag ska fråga dig. Och jag tänkte, en journalist, det kommer ju stå i tidningarna här. Så jag, okej Gud, jag gör det här för du gav mig tecknet. Så jag berättar, får jag be för dig och jag får be. Och jag ber för henne och jag upplever Guds närvaro och Guds frid. Och det här är innan Facebook och sånt kommer, så att vi har lite korrespondens och sådär. Vi har mejl och sådär och så berättar hon då att ja, alltså, det är väldigt bra värden här. Alltså, läkarna är förvånade. Men så går det en tid och så kommer det ett meddelande att de har hittat någonting igen. De ska gå in. Och jag vet inte var jag får mina ord ifrån. Och jag skriver där. Dina barn ska växa upp. Du ska se dina barn växa upp. Du ska leva. Och så skickar jag. Åh gode Gud, vad har gjort nu, tänkte jag. Och så skriver jag också så här. Kan du träffa mig? Så jag får lägga händerna på dig. Ja, jag är ett monster. Ingen vill vara med mig. Men jag kommer. Så hon kommer. Hon kommer till kyrkan. Vi sätter oss ner och då säger hon så här till mig. Christer, om jag får leva ska jag leva för Gud. Om jag får leva ska jag leva för Gud. Och jag funderar på hur ska jag be nu? Så jag säger till henne, liksom, lägg handen. För de skulle dagen efter gå in, göra en biopsi och kolla så här. Så jag lägger handen på magen och jag lägger min hand på hennes hand. Och sen så frågar jag, du, ska vi testa att be en överlåtelsebön till Jesus? Okej, säger hon. Så jag ber en bön så här. Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill tro att du dog på korset. För mig. För mina synder. Jag vill tro att du uppstod från det döda. Så här. Och så talar jag till sjukdomen. Jag säger, cancer går i Jesu namn, säger jag. Och hela hon är ju som, hon är glödhet, hela hon. Dagen går, dagen efter, jag hör ingenting. Så går det ytterligare en dag. Och så hör hon av sig. Att de hade sövt henne också. För att hon var så svår att ha med att göra när hon kom in. Så de hade sövt henne och sen skulle de då göra ett ultraljud. Och när de vaknade upp så säger de, vi har inte stuckit dig. För det fanns ingenting att sticka i. Så kommer det går några månader och det kommer ett vykort i kyrkan. Till Motala baptistförsamling. Tack för att ni i församlingen har bett för mig som inte är medlem i kyrkan. Och sen går några år och hon skulle på en första kontroll och ville träffa mig. Christer, kan du be för mig? Jag är lite rädd nu. Och så ber vi. Hon är friskförklarad från cancer. Och arbetar i kyrklig verksamhet idag. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa. Det vill säga med det här också att denna tjänst med att betjäna människor. Det är inte primärt att vi ska be för varandra. Men vi har ett evigt hopp. En dag har vi kroppar utan brister. Men det behövs vittnesbörd i den här världen. Om det rike som kommer. Ett rike som har brutit in här och nu genom Jesus Kristus och är närvarande genom hans församling därför att den helige ande är utgjuten. Och jag vågar påstå att det är en nytestamentlig förkunnelse som Jesus innehåller alltid en demonstration av Guds rike. Jag var länge, som jag sa, en teoretisk pingstvän. Jag började inte se saker och ting förrän jag verkligen vågade ta Gud på orden och lita på. Jag sätter min tillit till dig. Och gör jag bort mig, Herre, så gör jag bort mig för dig. Det handlar inte om att jag ska leverera någonting. Utan jag sätter min tilltro till dig. Till din ande. Till evangeliet. Affärer som skiljer mellan oss och kyrkan i syd. Har skrivit där. Jag följer en, jag har en kille som blev frälst i Motala. Han var muslim då, afghan. Nu är han är på missionsresa nu. Med gå ut mission. Och det kom rapporter igår om människor, lama som går och döva som får sin hörsel. Och så Esmat som han heter, han är nu förlovad med en missionärsdotter. Han står och förkunnar evangeliet i Nya Guinea. Varför är det som skillnad? Att de har ingenting. Och vad har missionären att ge? Det de fått som gåva. Det ger man som gåva. Det finns en missionär som heter Victor John. Han är en av EFKs missionärer. Han är indier och han har grundat en missionsrörelse i Indien som för ett antal år sedan hade ungefär 25 miljoner medlemmar. Jag ställde en gång frågan till honom på ett seminarium på Torpkonferensen. När ska man grunda en ny församling? Det var ett seminarium om församlingsplantering. Ja, när man är 30 lärjungar, då kan man grunda en ny församling. Okej, hopp. Vad gör ni då? Ja, vi kommer till en by. Och så frågar vi, vem är sjukast? Vilka är de sjuka här? Och så botar vi dem. Och så förkunnar vi evangeliet och så grundas en församling. Wow. Det här vill jag ha. Det här behöver vi ha i våra kyrkor. Jag ska gå ner för landning snart i predikan här. När vi är i denna tjänst som handlar om att stå i Jesu tjänst, så vittnar det om Guds herravälde och Jesus upphöjs. Därför att det är i hans namn. Och det vi gör i hans namn i överensstämmelse med vem han är, det behagar Fadern. Det är vad skriften säger. Det är Jesu egna ord i Johannes kapitel 14. Och Jesus säger någonting oerhört här i Lukas evangeliet kapitel 11. Han säger så här: om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, ska det stå, då har Guds rike nått er. Och det är med Guds finger. Ibland får vi vara med om, som John Wimber sa, när hela Guds hand är verksam. Det handlar om en proklamation av namnet Jesus. För det som händer både när vi för människor till omvändelse och när vi botar, är med om mirakler i namnet Jesus, Satans välde trängs undan. Det här är vi ser hos Jesus, och vi ser det i Nya Testamentet, och det är det vi ska se i hans kyrka. För några år sedan så är jag åker med team till Litauen. Och Litauen är ett land med väldigt lite evangelisk kristendom. Den litauiska pingströrelsen har 1500 medlemmar. Det finns 17 församlingar. Men man har en väldig strategi av att grunda många nya församlingar. Vi kom till ett rehabcenter med kvinnor som var där av olika missbruk och varit i prostitution. Och när vi kommer dit så det är 16 kvinnor. 8 är frälsta. Resten är inte frälsta. När vi lämnar centret 3 timmar senare är alla frälsta. Vi delar evangeliet och sen så frågar vi om vi kan be för saker och ting. Jag vet en kvinna som vi lägger, jag lägger mitt finger, liksom, om det är med Guds finger. Jag lägger ett finger på hennes panna. Och hennes kropp, den viker sig. Jag gör ingenting, men hennes kropp viker sig så här. Och så upptäcker jag att det är en ond ande som får panik över att uttala namnet Jesus över henne. Så jag ställer en del frågor till henne. Och hon bekänner Jesus Kristus som Herre. Och omedelbart så lämnar den onda anden henne. Och när vi lämnar centret är alla frälsta. Vad är det som händer? Jo, Jesu namn upphöjs. Det som sker när vi står i den här tjänsten och världen behöver den här tjänsten. Vi är församling för världens skull, inte för vår skull. Det vi vittnar om Jesu herravälde, och vi vittnar också om att en dag så regerar riket. Totalt. Vet, varje frälsningsunder, varje helande under i namnet Jesus är en proklamation av det riket som en dag fullständigt ska regera, och djävulen vet det. Igår så var vi med om många omvändelser. Saker som hände i lilla gånghäster. Men Satan ville inte att Sebastian och Beth skulle komma dit. Sebastian sover inte en blump hela natten. Så vi undrar, kommer det här ske? Han skulle ha varit med mig på skolan. Han skulle ha suttit bland elever på en högstadieskola. Vi hade fått tillgång till hela biblioteket. Rektorn säger, där kan ni vara. Så kan ungdomarna komma. Ni gör vad ni vill, säger rektorn. Och vi upplevde som att djävulen satte käppar i hjulet. Men vi börjar be. Och så är det en av mina äldste upp i Skogakyrkan som ber ut. 550 platser ska fyllas. Det blev 500 som fylldes. Det är ganska nära ändå. För när människor blir frälsta, när vi ser mirakler, så är det vittnesbördet om riket, om att en dag är Jesus seger total. Ska jag landa? Jag har sagt länge nu. Om vi nu går till konkret till er som församling och det uppdrag, ni har ett uppdrag från Jesus. Det är samma uppdrag. Aposteln Johannes säger så här om Jesus, att Guds son har uppenbarats för att göra djävulens gärningar om intet. Och församlingens uppdrag är Jesu fortsatta uppdrag. Jesus säger så här i Johannes 20, som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Så hur betjänar vi? Det är på Jesu uppdrag, då måste det vara på Jesus sätt. Då kommer inte repetition här. När han såg folkskarna förbarmade han sig över dem. I den här tjänsten, både att, alltså Paulus säger i andra Korinthierbrevet att vi står i försoningens tjänst. Vad innebär försoningens tjänst? Jo, det är att göra djävulens gärningar om intet. Vi representerar Herren. Du är en Herrens representant. Du har fått auktoritet att vara Guds barn. Församlingen har fått auktoritet. Det var vad Jesus själv säger om sin kyrka. Helvetets portar ska inte ha makt över den. Och vi har fått himmelrikets nycklar. Och himmelrikets nycklar är att Guds vilja som sker i himlen ska ske allt mer här. Till dess Jesus kommer tillbaka. Vi representerar honom. Jesus gjorde allt i andens kraft. Där han återvände från öknen. Av att ha varit frestad av djävulen på alla sätt. Så återvände med andens kraft. Och det är i andens kraft vi representerar honom. Och det som ska utmärka hans församling, det är hans närvaro. Det var så tydligt än vad pastor i Motala. Hans närvaro. Guds närvaro, i den närvaron blir människor helade. I den närvaron blir människor frälsta. Jag tänker på en berättelse. En kvinna, och det är också hur Gud användes med svag. För en kvinna som var sjuk i cancer, hon dog i cancer. Men innan hon dog så blev många människor mötte Herren. Hon tog med sig sina assistenter på bönesamlingar. Hon tog med sig en assistent som blir helad i en bönesamling. Och där sitter hon i sin rullstol och är sjuk. Men hon har sett någonting annat än det vi såg. Så vi får betjäna assistenten. Och hon blir helad och omvänder sig omedelbart. Vi hade en mini-alfa-kurs som vi kallade för en kvinna med svår MS. Hon tog också med sig sina assistenter och en efter en blev frälsta. Så vi hade en alfa-kurs på tisdag eftermiddagarna. Så hade vi en alfa-kurs på tisdagskvällen. Så vi hade en alfa-kurs med hennes assistenter. Vi representerar Herren. Och lyssna, Jesus var hela tiden uppfylld av anden. Det måste även vi vara. Och det är ju, vi behöver ständigt be, Herre, fyll oss. Jesus behöver inte be om det. Men vi behöver det. Men ju mer av hans andes närvaro ibland oss, ju mer av omvändelse, ju mer av mirakler. Och det slutgiltiga här, det är att verka med auktoritet och kraft. Jag vill avsluta med en berättelse som utspelar sig faktiskt inte långt härifrån. Församlingen i Moholm hade en församlingsdag i höstas och jag var där och undervisade. Och hade med mig Carola som var med på förra samlingen på bild. Som har en egen hemkyrka idag. 3 år efter sin omvändelse så leder hon en egen hemkyrka. Det är bra. Vi där undervisar och jag undervisar ungefär sådana här saker. Och så ska vi, jag och Carola, vi ska be för församlingsledningen. Och vi tar en efter en så här. Och jag gör så här. Då kan man göra det bara en massa frälsta. Så jag använder mitt tungotal när jag ber. Så jag växelvis mellan svenska och mitt tungotal. Och jag upptäcker på mitt tungotal att det är lite olika språk det här. Det är spännande. Så här. Och det är en ung tjej i församlingen. Tonårstjej som råkade vara kvar. Hon hade varit haft någon barnaktivitet på förmiddagen och skulle inte varit kvar egentligen, men är kvar. Hon sitter lite närmare så hon hör mig när jag talar i tungor. Så hon kommer fram till mig och berättar, du pratade på spanska. Så berättar hon saker jag hade sagt till de här församlingsledarna. Och jag märkte ju på henne att hon var väldigt, det här var ju spännande för henne. En 18-19-årig tjej. Och jag frågade om vi får be för henne. Frågade henne, har du själv tungotal? Nej, vill du ha tungotal? Ja, så här. Så innan vi ska be så lägger jag märke till att det står en bibeltext på, alltså text här. Matteus 3:11. Vad står det där, sa jag. Jag vet inte, men jag har en QR-kod på baksidan här. Så hon var inte så bevandrad i skriften. Men hon längtade. Så jag tar min mobiltelefon och sen tar jag liksom den här QR-koden. Och då är det de här orden. Jesus, eller Johannes säger om Jesus. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Att Jesus skulle döpa i helig ande och eld. Vad tror ni händer när vi ber för henne? Och Jesus döper i helig ande och eld. Ska vi be? Vi ber om helig ande. Tack helig ande för din närvaro här. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för de vänner som är här just nu som får representera den här församlingen. Representera de som inte är här den här kvällen. Herre, jag ber om ditt rike. Jag ber att det ska öka av omvändelser. Det ska öka av manifestationer av din närvaro. Helige ande. Jesus, till ditt namns ära. För den här bygdens skull. Jag tackar dig för löftet om anden. Löftet om att du döper i helig ande och eld.